Du lyssnar nu på en föreläsning av Christoph Tamas från seminariet Sverige, ett invandrarland. Ett samarbete mellan Arena Idé och ABF från den 21 september. På Arena Play hittar du övriga föreläsningar från seminariet Sverige, ett invandrarland. Bland annat Alexandra Wilton Warren och paneldiskussionen mellan Lisa Pelling, Joakim Palme, Christoph Tamas och Alexandra Wilton Warren. Samtalsledardagen gjorde Carl Tam.
Då börjar vi med Christoph Tamas. Varmt välkommen.
Tack så mycket. Och jag är väldigt glad att få vara här och att vi har det här samarbetet med Carl Tam och Lisa Pelling. Och jag vill börja med en liten kort översikt över vad jag kommer att säga. Först en väldigt kort presentation av Delmi. Vilka är vi på Delmi och vad gör vi? Flyktingkrisen. Det går inte att undvika att prata om invandring och migration utan att prata lite om den akuta flyktingkrisen i Europa. Men jag kommer också prata lite om det globala och regionala aspekter. Möjligheter och utmaningar i Sverige är den tredje punkten som jag kommer att fokusera på. Och där har vi också då Delmis statistik och ett antal studier som man kan utgå ifrån. Till att börja med då så har Delmi fått ett uppdrag som Carl Tam har förklarat lite grann. Men syftet är att fördjupa underlaget för migrationspolitiska avgöranden. Öka analys- och utvärderingskapaciteten i Sverige, vilket innebär att delegationen bjuder in forskare vid olika lärosäten och på det sättet också uppmuntra till mer forskning och studier kring migration och integration. Och att förbättra användandet av relevant forskning, att överbrygga klyftan mellan praktiker och allmänhet och akademiska forskare. Om vi lyckas med detta så kan vi bidra med underlag för utformningen av framtidens migrationspolitik, utvärdering av den förda politiken och bidra med mer kunskap till samhällsdebatten. Och dagens seminarium är ju ett led i det sistnämnda. Vi har hunnit med att publicera ett antal studier. De första handlade om migration och utveckling. Vad är det för resurser som migranter för med sig hem tillbaka till sina hemländer? Det kan vara pengar men också idéer om jämlikhet och demokrati till exempel. Vi har gjort en kunskapsöversikt över hur olika arbetsmarknadsåtgärder har fallit ut under 16 år av svensk politik där man har försökt öka sysselsättningen bland utrikesfödda. Vi har också gjort en kunskapsöversikt över migration och företag och hur de internationaliseras tack vare att de har utrikesfödda i personalen. Och nu senast så gjorde vi två studier om svenskt medborgarskap i ett skandinaviskt perspektiv där vi också jämför med Norge och Danmark. Vilka blir medborgare och vad händer sen vad gäller arbetsmarknaden? Vi har också då haft en kunskapsöversikt och presentation i ett seminarium om kategoriseringar. Vem är svensk? Vem är invandrare? Det här är inte helt enkelt egentligen. Man kan skriva flera böcker på det här temat. Vi försöker då nå ut till en bredare publik genom att sammanfatta våra studier i policy briefs. Och vi har gjort några sådana. Idag är det faktiskt lansering också av Delmis hemsida där vi har statistik sedan tidigare, men vi har nu utökat den här statistiken. Tanken är att statistiken ska vara interaktiv. Det är väldigt roligt att gå in, klicka sig fram och prova olika data. Datan kommer från vanliga statistikproducenter som är liksom erkända och har som uppgift att samla in statistik, till exempel SCB, Migrationsverket, FNs flyktingkommissariat eller Eurostat. Går ni in på vår hemsida så kan ni prova er fram med den här statistiken. Vi har också Twitter där vi använder adressen Delmigam. Och när vi har seminarier så använder vi hashtag Delmikunskap. Så nu över till den aktuella frågan om flyktingkrisen i inte bara i Europa utan i världen globalt. Enligt UNHCRs senaste uppgifter så är det nära 60 miljoner flyktingar i världen. Och det här är rekord kan man säga sedan andra världskriget. Det är många konflikter i Afrika framförallt men också i Asien och Mellanöstern. Syrien är ju det som syns mest i svensk mediebevakning. 10 miljoner syrier är internt fördrivna. 4 miljoner har lämnat sitt land och de flesta är kvar i närområdet. Endast cirka 4-6% har lyckats ta sig till Europa. Döden på Medelhavet är en återkommande svart rubrik i media. Enligt IOM, Internationella migrationsorganisationen, så är det cirka 3000 som har dött på Medelhavet hittills i år. Den siffran kommer att öka. Det här är en bild som visar till vänster aktuell landstigning utanför Lampedusa och till höger i svartvitt italienska flyktingar under andra världskriget. Väldigt likartade bilder men helt olika förhållningssätt. Flyktingkrisen kan man prata om på flera olika sätt. Ett sätt är att titta på hur strömmarna går. Här är en karta över hur många som har kommit, landvägen men också sjövägen. Transportöransvaret och annan typ av EU-lagstiftning innebär att det är väldigt svårt att ta sig till Europa. Så många försöker med de här båtarna som kapsejsar på vägen. Och på senare tid så har antalet som söker sig över landvägen, över Balkan, ökat väldigt mycket. Det är värt att notera att det inte bara är Syrien som flyr till Europa. Det är 50%. Det är också många flyktingar från Afghanistan, Eritrea, Nigeria, Somalia, Pakistan etc. Om vi tittar just på Syrien som är den största gruppen i Sverige så kan vi se att Tyskland tar emot en tredjedel av alla syriska flyktingar. Medan Sverige inte ligger långt därefter, 27,6%. Och det här är ju en väldigt sned fördelning. Vilket innebär att EU måste ta itu med det här tillsammans. Och det är ju det man också försöker med i dessa dagar. Ni har alla sett nyhetsrapporteringen från särskilt Ungern. Men också angränsande länder. Flera EU-länder har infört nya gränskontroller trots Schengen-samarbetet. Och konfrontationer har ägt rum mellan flyktingar, asylsökande, migranter och polis vid flera gränser. Ett av svaren som EU har att hantera det här är att bygga nya murar och staket, stängsel. Men frågan är om det hjälper. Vi har sett både i Ungern och på annat håll att trots att man bygger nya stängsel så flyttar sig flyktingströmmarna till en annan plats där det ännu inte finns stängsel. Eller så försöker man få se stängslen. En bild på den gamla Berlinmuren kan vara tänkvärd i det här sammanhanget. Det som inte framgår i dagsaktuell debatt om det här, det är ju de kostnader egentligen som ökad gränskontroll innebär. Att bygga de här murarna är en väldigt dyr historia. Enligt en branschorganisation för global gränskontroll så är marknaden värd 30 miljarder dollar. Den siffran kommer från 2012. 10 år senare, 2022, räknar man med 56,5 miljarder dollar. Så det här är väldigt stora pengar som kan komma väl till pass till en försvarsindustri som har skurit ner på senare tid. UNHCR har kraftigt fördömt tendensen att bygga murar i första hand istället för att göra någonting annat. Man har framfört att fler murar kan leda till högre priser som smugglarna tar ut eftersom den attraktiva varan att ta sig till Europa blir dyrare. Konkurrensen ökar och också riskerna för migranter. Så vi har nog inte sett slutet på historien med Medelhavet. EU-kommissionen har nyligen presenterat konkreta förslag på att fördela flyktingar, uppemot 160 000 mellan EU-länderna. Och där ser ni på kartan till vänster så är det gulmarkerade länder som redan idag har högre intag av flyktingar och migranter än den kvot som kommissionen föreslår. Och till höger, rosa färgat, så är det länder som ligger långt under den kvot som föreslås. Vi hoppas att onsdagens nya extrainkallade toppmöte kanske kan bidra till en lösning. En lösning på flyktingproblematiken som en del förfäktar, det är att satsa mer på närområdet, lokala lösningar, mer pengar till flyktingläger. Här ser ni en bild på ett flyktingläger i Jordanien med över 80 000 flyktingar. Frågan är om det här är hållbart, och en del bedömare säger att anledningen till att antalet asylsökande ökar som markant nu, det är att resurserna har skurits ner med uppemot 40% i UNHCRs flyktingläger i bland Turkiet. Så då är det inte konstigt att många flyktingar efter flera års väntan och inaktivitet vill ge sig därifrån. Så de långsiktiga svaren måste man söka på annat håll. Genèvekonventionen och andra internationella MR-konventioner kan man inte röra. De är bindande för de länder som har anslutit sig. Så vad som krävs är mer satsning på konfliktlösning, komma till rätta med Syrien, konflikten och andra krig och konflikter, med mer internationellt samarbete och också utveckling, långsiktig utveckling i de länder som drabbas av krig och fattigdom och komplicerade konflikter. Och sista punkten är att Europa behöver mer arbetskraft. Och jag går över nu till nästa tema, som är då möjligheter och utmaningar för Sverige i första hand. Integration, mångfald etc. Både Sveriges och Europas demografi förändras. Alla känner vi till att befolkningen åldras. Det kommer att utvecklas ett demografiskt underskott, så att andelen i arbetsför ålder minskar successivt jämfört med de som ska försörjas. Det blir fler gamla och barn som inte är i aktiv ålder som ska försörjas av en minskande arbetskraft. Och detta skapar ju naturligtvis utmaningar för välfärdssystemet och konkurrenskraften också. Här kan vi ganska tydligt se att invandringen spelar en roll. Ju högre demografisk försörjningskvot, desto större utmaning för välfärdsfinansieringen. Invandringen bidrar med lägre försörjningskvot. Så den blåa linjen är försörjningskvoten utan utrikesfödda. Den är märkbart lägre tack vare invandringen. Man ska inte stirra sig blind på dagsaktuella migrationsfrågor, utan titta på det i ett historiskt perspektiv. Och där har SCB väldigt bra statistik ända sedan mitten av 1800-talet. Egentligen tror jag att de började 1789, så de håller reda på siffrorna. Den här grafen visar att under de senaste åren så har den gula linjen längst till höger, det är alltså antalet invandrare till Sverige, ökat. Så att invandringen är högre än nativiteten, än antalet barn som föds, och till och med högre än antalet döda i Sverige. Och under en period i början av 2000-talet, slutet av 1990-talet, så var dödstalen högre än födslotalen. Så vi hade en negativ befolkningstillväxt. Så invandringen hjälper ju till att balansera det här. Men i sammanhanget ska vi inte glömma att även utvandringen är väldigt stor i Sverige. Tittar ni på den nedersta linjen som är grön, det är utvandrade från Sverige. Den är ju egentligen lika hög idag som det var i slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, när vi hade den stora Amerika-utvandringen. Befolkningen var ju betydligt lägre då, men i alla fall så ser ni proportionerna. I mer modern tid, de senaste 20 åren, så kan man titta mer detaljerat på vilka kommer och under vilka förutsättningar, med vilka tillstånd tar man sig till Sverige. Och där ser man att återigen skyddsbehövande är den kategori som har ökat mest under de senaste åren. Och det leder automatiskt till familjeanknytningsfall. De tar med sig nära och kära i den mån de har det och kan ta med sig. Arbete är någonting som har ökat i samband med EUs utvidgning. Vi har många arbetstagare från de nya EU-medlemsländerna. Och även antalet studenter har ökat. Men har minskat till viss mån förmodligen på grund av att man har infört studiekostnader och avgifter. Här ser vi då på ett lättåskådligt sätt vilka länder som är de största ursprungsländerna för invandring till Sverige. Och den här har jag med för att ni kan jämföra då 2010 så var den största invandringsgruppen fortfarande norrmän. Följt av somalier och danska Syrien var en väldigt liten ring här. Plötsligt så ökar den syriska invandringen och blir den dominerande gruppen. Samtidigt som Norge och Polen fortfarande är näst störst. Och Storbritannien, Danmark och Tyskland som man aldrig hör i debatten också är väldigt viktiga invandringsländer. Sverige är också ett utvandringsland. Och här ser vi då att Norge, Danmark, Storbritannien, USA och Finland är viktiga mottagare av utvandring från Sverige. Okänt land är ju egentligen en massa olika länder eftersom utvandrare ofta inte registrerar att de flyttar någon annanstans. Så hur kan Sverige möta den stora flyktinginvandringen? Det har varit en väldigt stor debatt kring det kommunala flyktingmottagandet och den nuvarande regeringen har en del satsningar. Här visar vi en bild just från regeringskansliet härom veckan när man påpekar den sneda fördelningen med att vissa kommuner tar emot över 100 asylsökande per 1000 invånare medan andra kommuner knappt tar emot en per 1000. Så det är samma typ av debatt inrikes i Sverige som inom EU. Många flyktingar flyttar ju vidare sen, antingen till släkt och vänner i en annan del av landet än dit de kom först, eller till stora tillväxtregioner. Och här kan vi se då en jämförelse mellan invandring till Stockholm, Göteborg och Malmö. Man kan se att det är viktigt att titta både på nettoflyttning, alltså inrikesflyttningar och invandring till de här städerna. I viss mån så kan invandring kompensera en minskad inflyttning till städerna. Och det här är ju viktigt för att många söker ju sig till tillväxtregioner. Och det är där jobben skapas och möjligheterna finns. Sverige ligger tyvärr relativt dåligt till i jämförelse med OECD-länderna vad gäller arbetslöshet och sysselsättning. Här har vi valt Finland, Norge, Sverige och Danmark, men också jämfört med EU-snittet. Vi kan se att Sverige ligger sämst till jämfört med grannländerna, men fortfarande lite högre än OECD-genomsnittet. Men det här är bland annat på grund av att Sverige tar emot så pass många som har flyktingskäl och humanitär invandring. Icke desto mindre är ju väldigt många flyktingar högutbildade och vi kan se på den här bilden att de översta kategorierna som är blåa och mörkblå, det är forskarutbildade personer som har universitetsutbildning och högre akademisk utbildning. Den kategorin är ungefär lika stor som motsvarande kategori i Sverige födda. Däremot så är det också en ökande andel som har väldigt låg utbildning eller okänd utbildning bland de som kommer nu. Och väldigt många av de som är utrikesfödda känner att de arbetar under sin kapacitet. De får alltså inte arbeta utifrån sin utbildning utan de får arbeta på en lägre nivå. Och här finns ju också då förslag på hur man kan komma till rätta med det. Validering, snabbspår in på arbetsmarknaden, extra kompensation för utbildning, anpassad utbildning för svenska förhållanden etc. Kommer man inte in på arbetsmarknaden och får ett jobb, så finns ju alltid alternativet att skapa sitt eget jobb och sitt eget företag. Och här ser vi då andel och antal utrikesfödda som arbetar i ett eget företag. Det har pendlat lite upp och ner, runt cirka 10%. Och det här är ungefär samma procentandel som Sverigefödda. Och man pratar i forskningen ofta om möjlighetsentreprenör och sådana entreprenörer som är tvingade in i att driva företag på grund av att de inte kan få ett vanligt arbete. Avslutningsvis så vill jag bara hänvisa till några attitydundersökningar. Delmi håller också på med detta. Vi ser nu från fler och fler attitydundersökningar att det finns en väldigt stor utbredd oro i landet. Men folk är mer bekymrade egentligen över främlingsfientlighet än över mottagandet av flyktingar. Men under en lång tid så har trenden varit, och särskilt den senaste perioden, att invandring och integration har blivit den absolut viktigaste frågan för en stor grupp av väljare. Sista bilden, med den vill jag ha sagt att kunskap behövs, och Delmi försöker bidra med detta genom att nå ut med forskning på ett lätthanterligt, lättillgängligt sätt. Här är en studie som Fores och Novus har gjort, men Delmi håller också på med liknande attitydundersökningar. Vad är kunskaperna om invandring hos befolkningen i Sverige? På den här intervjufrågan så svarade 25% att en fjärdedel av Sveriges befolkning är född utomlands, men ett svar är 16%. Och de som tycker att förslaget att ta emot färre flyktingar är bra överskattar andelen utlandsfödda i hög utsträckning. Så här ser vi då att kunskap är viktigt för attityder, opinion och politiken i Sverige, men också för integration och mottagande. Tack så mycket.
Tack så mycket.